Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Varning för bluffsajter med svensk klingande namn och betalalternativ som Klarna och Trustly som levererar skräp från Kina. Konsumentverket har tagit emot hundratals klagomål inom området dropshipping bara de senaste månaderna.
I Åre har investerare, makthavare och bolagsbyggare förenat nytta med nöje under Åre Business Forum, och DI Digital kan nu avlägga rapport från Nordens Davos.
Ser fram emot din rapport, Monica. Och var är vi på väg när Disney Plus köper tv-rättigheterna till europeisk liga fotboll framför näsan på krisande Viaplay? Tar de här internationella streamingjättarna över nu?
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Monica Nilsson Lysell, jag är reporter på DI Digital, och med mig har jag min kollega Jonas Lejonhuvud.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Konsumentverket varnar för en våg av bluffsajter med svenska namn och betalalternativ som levererar undermåliga skräpprodukter från Kina. Konsumentverket tog emot 270 klagomål bara under första kvartalet i år, har du rapporterat, Jonas. Vad handlar det här om?
Det kallas för dropshipping, och det har ökat i popularitet de senaste åren, sedan pandemin kan man säga. Och i korta drag handlar det om europeiska nätbutiker, ofta med svensk klingande namn och betalalternativ som är bekanta som Klarna, Trustly och Swish och förstås Visa och Mastercard. Och de agerar då skyltfönster för varor som säljs på kinesiska handelsplatser. Fördelen för de här nätbutikerna är att de slipper tänka på logistik, lagerhantering, orderuppfyllelse. Allt det där görs liksom från Kina. Nackdelen för oss konsumenter är att det är ganska lätt att bluffa när man är i en sån här nätbutik. Det finns väldigt många fall om nätbutiker som ljuger om sitt utbud, beskriver det på ett sätt som inte är med sanningen överensstämmande. Det handlar ju om att skapa marginaler genom att sälja dyrt, ofta genom att utmåla någonting som exklusivt och sen köpa in det billigt, och då genom att det man egentligen köper är någonting väldigt billigt från en väldigt billig sajt i Kina.
Mm-hmm. Du har intervjuat Henrik Jonsson som är juridisk rådgivare på Konsument Europa. Det är en enhet på Konsumentverket som sysslar med gränsöverskridande handel. Han säger att de oseriösa sajterna ofta är registrerade i Storbritannien eller i Nederländerna och saluför då, precis som du säger, produkter som går att köpa mycket billigare direkt från marknadsplatser i Kina.
Trenden ökar snabbt. Det finns ett stort mörkertal också, säger Henrik. Men siffrorna talar sig tydliga språk. Under 2023 så var antalet klagomål 635 bara inom dropshipping. Och under första kvartalet i år har man redan tagit emot 270 ärenden, vilket tyder på en fördubbling ungefär i runda slängar, grovt räknat i år. Har du varit med om det här, Monica? Har du köpt någonting på en sajt som såg härligt ut men som inte var så kul när det kom?
Det väcker obehagliga minnen. Det är länge sedan nu, men jag var ute efter en specifik sandal och hittade den äntligen och blev jätteglad.
Jesus sandal.
Ja, kanske. Men när jag fick sandalerna så var det till min förvåning ett par kopior av Nike sneakers istället.
Det här låter tokigt, men det är ganska typiskt faktiskt. Ett vanligt exempel är att man köper en brun läderväska och så kommer en svart plastväska istället. Och då har man ju legitima skäl till att vara irriterad och vilja bestrida sitt köp, eller hur? Bara när det är den diskrepansen.
Ja.
Men det finns också väldigt många exempel av att man köper en tröja och får ett par billiga solglasögon. Och sen när man ber om att få returnera varan så går inte det, men då erbjuds man rabatt på nästa köp. Och här varnar Konsumentverket då att den här rabatten ändå är liksom många gånger högre än det egentliga priset på den här handelsplatsen i Kina som allting kommer från.
Ja, det där är vad jag minns. Att det var ju en ganska tröstlös diskussion med en kundtjänst och jag erbjöds en rabatt, men knappast att jag skulle handla från dem igen.
Vet du om den sajten som du handlade från finns kvar idag?
Nej, jag vet inte det. Det här var några år sedan och jag som sagt är inte så sugen på att handla därifrån igen.
Nej. Jag skulle gissa att den sajten inte finns längre, för att i regel så byter de här sajterna namn ganska ofta. De lägger ner och byter namn inom några månader. Det är svårare att bestrida ärenden då om sajten inte finns längre, och genom att byta namn så undviker man ju problemet med usla recensioner på sajter som Trustpilot, vilket man får ganska fort om man har en sån här undermålig service och där produkterna inte ens matchar kategorin man beställde. Vi har ju ett exempel också som dök upp under vår bevakning, för vi har ju rapporterat om en påstådd bluffsajt. Jag har själv inte handlat på den här bluffsajten, men många har gjort det och många dussintals människor har klagat på Konsumentverket på sajten som heter Vera Helsingborg. Efter vi skrev om det här, den här nätbutiken, så klippte Klarna banden till sajten och sen bytte nätbutiken namn från Vera Helsingborg till Sera Helsingborg.
Oh. Men det var ju påhittigt.
Sera med S-E-R-A. Mm. Så att ja, detta för att gå under jorden men ändå fortsätta med sin verksamhet då. Och när vi klev in på den här sajten från första början så fanns då Klarna, Trustly och Swish med sina logotyper där. Sen dess så tror jag att även Trustly har klippt sina band med den här sajten, som fräckt nog fortfarande skyltar med deras logotyper, men när man kommer till kassan så är upplevelsen annorlunda då.
Mm-hmm. Här har du gjort en insats för konsumenterna.
En ganska blek liten insats ändå. Enligt Henrik Jonsson så är det många dussin. Han har samlat en lista med över 100 webbplatser. Det kan ju vara samma bolag som står bakom flera av dem. Men och de flesta av de här namnen är ju sajter som inte finns längre. Men det är en riktigt lång radda bluffsajter där ute.
Så att Klarna har klippt banden till en, det kommer inte få problemet att försvinna då?
Nej, problemet är högst levande trots detta.
Vad har man för rättigheter då som konsument?
Man har vissa rättigheter och de är viktiga att ta vara på, inte minst om det liksom inte går att vända sig till bolaget man handlade av för att de kanske inte finns längre. Henrik Jonsson betonar nämligen att kunder som handlat på kredit skyddas av konsumentkreditlagen, så man kan då vända sig till kreditgivaren med krav på återbetalning. De har då en lagstadgad skyldighet att hjälpa till i vissa fall. Man har något som kallas för invändningsrätt som kund. Och under veckan har jag tagit emot flera mejl från kunder som upplever sig lurade av någon sån här bluffbutik, men också svikna av den svenska betaltjänsten när de försöker bestrida köpet. Jag kan läsa upp några exempel på folk som har mejlat in. Jag protesterade i nästan 4 månader både mot butik och Klarna, men blev tvungen att betala för att Klarna inte skulle lämna mig vidare till inkasso. Klarna står inte på din sida när det verkligen gäller, skriver en läsare. En annan läsare skriver: jag åkte i likhet med många andra på bluffen med vedklyven. Är det en bluff du känner till?
Nej, inte.
Det har undgått mig också. Ja. Men Klarna vägnade att lyssna på mina klagomål och det slutade ändå med att jag fick betala trots att jag skickade tillbaka produkten till en adress i Kina som inte ens fanns. Och precis innan vi klev in i studion här så fick jag det kanske mest intressanta läsarmejlet från en person som ägnat 8 månader åt att bråka med Klarna om någon slags medicinsk produkt som hans fru hade köpt. Den här läsaren, som säger sig vara lite juridisk kunnig, han lät Klarna skicka inkassokrav och så bestred han. Så länge man bestrider så måste man inte betala, som jag förstår det. Och han drev det här vidare till tingsrätten, skriver han i mejlet. Och då valde Klarnas inkassobolag Alektum, det inkassobolag som de använder att avsluta det här ärendet, för det är ju dyrt för dem om det ska bli tingsrättsärende. Så liksom, har man en dåres envishet så kan man till slut få rätt. Men det verkar vara som att många har problem med Klarna och Trustly och de andra svenska betal. Klarna är ju störst, de har ungefär halva marknaden, så det kan ju vara därför som många nämner just Klarna när de mejlar.
Mm. Men varför gör inte Klarna och Trustly och Swish mer då? Varför jobbar de med de här bolagen?
Jag tycker också att det känns märkligt. Det här är ju ingenting som de vill ägna tid och pengar åt heller, kan man ju tycka. Och om det är så att det finns sajter där samtliga kunder i princip är missnöjda, så känns det som att det inte vore värt pengarna egentligen. Att vara med på de sajterna, att man borde hitta ett sätt att klippa fort när det rör sig om sådana här bluffmakare. När jag vänder mig till Klarna, de har varit till mötesgående och svarat på pressavdelningen här. De säger att de jobbar kontinuerligt för att förbättra sina processer och för att tidigare upptäcka mönster som visar att de behöver agera. Och Klarna har ju ett eget köparskydd som tagits fram för att försäkra kunderna att de inte behöver betala för köp som de exempelvis inte har gjort eller där varan väsentligt avviker från vad de har beställt. Vittnesmålen då tyder på något annat, så att ja, det är svårt att veta faktiskt, tycker jag. Det är lite förvirrande.
Nu fick vi lite inspiration då från den här läsaren som bestred. Finns det några goda råd från Henrik Jonsson på Konsumentverket också?
Han ger några goda råd. Han säger, fyra goda råd ger han. Jag kan läsa upp dem lite grann. Läs gärna recensionerna på såna här recensionssidor. Han får inte nämna namn på recensionssidor, men vi på DI kan säga att Trustpilot är ett av de vanligaste sådana alternativen. Han säger, kom ihåg, vissa namn byter ständigt namn, så att det här kanske inte räcker. Men har man en massa sopiga recensioner på Trustpilot så är det ett tydligt varningstecken. Så säger han även, nummer två, leta efter en fysisk svensk adress till företaget och en svensk e-postadress till någon slags kundtjänst. Saknar man det så är det ett riktigt varningstecken. Då kommer du aldrig kunna få kontakt med dem om det skulle visa sig vara en produkt som du finner undermålig. Sen kan man också, om det finns ett produktnamn som är tydligt, så kan man bildsöka på det produktnamnet på Google. Och då kan man hitta samma produkt på en webbsida i Kina till en bråkdel av priset och kanske med en bild som mer visar hur produkten faktiskt ser ut i vissa fall. I andra fall inte. Mm. Och sen så ska man då välja bort sidor med formuleringar som ser ut att vara maskinöversatta till svenska. Ordval som återgångspolitik till exempel. Det är direkt översatt från return policy på engelska. Och hörlurar som beskrivs med ord som uppslukande akustiskt headset. Det där är också immersive. Man kan se vissa ord som översätts väldigt taskigt. Det tyder ju på att det finns inte en svensk person som är inblandad i det här.
Nej.
Även om namnet är väldigt svensk klingande, Lars av Åkersberga eller någonting, så kanske det är liksom fullt ut gjort av utländska bluffmakare. Ofta europeer, men som jobbar då som ett skal ovanpå någonting som är kinesiskt i grunden.
Intressant fenomen och underbart att du nu kör lite konsumentjournalistik alla plus. Vi slänger dem här i papperskorgen, va?
Tack så mycket. Man saknar Sverker ibland.
Ja.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Disney Plus köper tv-rättigheterna till två europeiska fotbollsligor framför näsan på Viaplay som ägde dem i förra vändan. Vad hände, Jonas, och varför?
Den enes död, den andres bröd, eller vad säger man? Viaplay är ju i kris. De måste spara pengar och de har inte råd att förnya alla sina sporträttigheter. Och det här är ju en öppning för Amazon, Netflix, Disney och alla de andra internationella streamingjättarna som vill bredda sin närvaro lokalt.
Ja, Viaplay har sålt av en del annat innan den här affären kom på tal.
Ja, precis. För bara 3 veckor sedan så köpte ju Amazon vissa Premier League-rättigheter från Viaplay. Amazon Prime-kunder i Sverige och Danmark kan därmed se 38 matcher per säsong i den engelska fotbollsligan under de kommande 4 säsongerna. Och Viaplay har ju även sålt en rad dramarättigheter, bland annat storsatsningen Ronja Rövardotter som gick till konkurrenten Netflix.
Just det.
Har du sett den någonting?
Jag har sett den och rapporterade också nyligen om en krimserie som de här Sky Showtime har köpt om. Av Viaplay.
Vad tyckte du om nya Ronja då?
Jag ger den 5 av 5 faktiskt.
Oj, kul. Cool. Mm. Ja, vi började se den. Jag och min 4-åring, jag måste verkligen sitta med henne och berätta varför det är kul. För att hon ska tycka att det är kul. Men hon tycker att det är lite kul. Ja. Men sen vill hon iväg och göra något annat plötsligt. Mm. Ja.
Men åter till fotbollen då, som jag tittar mer på Ronja än på fotboll, ska jag erkänna. Mm. Vad är det Disney har köpt?
Avtalet omfattar då fler än 340 livesända matcher per säsong från UEFA Europa League och Conference League. Och det börjar då med säsongen som i år, 2024-2025 säsongen, och sen 3 år framåt. Det auktionerades ut, och tidigare har ju Viaplay haft den här rättigheten, så jag utgår ifrån att de föregående 3 åren och kanske längre bak i tiden har Viaplay suttit på det här. Men nu hade man inte råd att behålla dem. Om man var med och la bud framgår inte. Det är sånt där är hemligt, liksom summan för det här. Men tillbaka till de här ligorna då. Europa League kan beskrivas som en fotbollsturnering för de som inte kvalar in sig i Champions League, som är den här största som UEFA har för Europa. Och vinnaren i UEFA Europa League spelar mot vinnaren i Champions League då, i något som heter UEFA Super Cup. Och sen Conference League, det är liksom en subkategori till det här också. Så det är lite lägre divisioner. Men om man är en superfan av ett svenskt lag som kvalar in sig i det här, så kan det kännas väldigt angeläget att teckna ett abonnemang på Disney Plus. Så det är väl lite så de tänker, att de lockar till sig lite nya abonnenter. Man vet ju inte vilka svenska lag som dyker upp i de här sammanhangen ännu, för säsongen är inte färdig. Men om man ska gissa, så Malmö FF, Djurgården, Elfsborg, Häcken, de har goda möjligheter att dyka upp i de här sammanhangen. Och sen finns det även många svenska fotbollsstjärnor som spelar i utländska lag. Exempelvis Alexander Isak som spelar i brittiska Newcastle. De kan också vara med i det här sammanhanget då. Beroende lite på hur det går. Och Nordenchefen för Disney Plus, han nämner att över 20 svenska fotbollsstjärnor spelade i någon av de här internationella lagen i någon av de här 2 ligorna den senaste säsongen, bara som ett exempel.
Ja, så att det blir något.
Det kan vara vissa matcher är en väldigt stark angelägenhet för vissa superintresserade fotbollsmänniskor.
Men samtidigt är det är inte de högsta ligorna, det är ingen jättesatsning. Är det att man doppar tån i det här?
Så skulle jag absolut beskriva det. Och som jämförelse kan man ju säga att om man tecknar ett avtal på TV4 Play Plus för 399 kronor i månaden, då får man Allsvenskan, Superettan, Champions League, La Liga och Serie A. Men Disney Plus är mycket billigare. Det kostar 59 kronor i månaden med reklam eller 89 kronor utan reklam. Amazon Prime kostar 59 kronor per månad. Så att det är en annan division, både vad gäller liksom ligaspelet och hur mycket kostar.
Ja, prislappen var det stor skillnad på. Men Disney breddar sig, doppar tån i fotbollsligorna, Amazon också. Vad ser du framför dig? Vad är målet? Ska de här kanalerna bli allt för alla?
Ja, om man drar ut de här trenderna, så kommer ju svensk tv var mycket mer någonting som är i händerna på stora internationella streamingjättar. De har råd och de blir bredare och bredare. Om vi tittar lite på Disney Plus, eftersom den här nyheten handlar ju om dem, så kan man säga. De lanserades i Sverige i september 2020. De fick snabbt genomslag, har smågrupper som familjer och fans. Disney äger ju allt innehåll som görs av Disney, Pixar, Marvel, Star Wars och National Geographic. Så många nördiga äldre män gillar ju det här. Och sen så sitter familjen och kollar. Problemet som de hade i början var att när barnen gick och la sig så ville gubben och gumman inte kolla vidare. Då kollade de på Netflix istället och HBO Max och sådär. Men sen började man utmana om med kvalitetsserier. Only Murders in the Building, The Bear, reality-serier också som The Kardashians för någon yngre publik som man breddade sig. Och man har ju då avtal med 20th Century, med Fox Searchlight Pictures, FX, Hulu. FX ligger bakom Shogun till exempel, som är en kvalitetsserie som går på Disney Plus nu, som jag har fastnat lite grann i. Mm-hmm. Och man satsar även på musik. Man hade den här hyllade dokumentärserien The Beatles Get Back, där man ser Paul McCartney liksom komma på några av Beatles kändaste låtar liksom i realtid under de här studioinspelningarna som de har filmat och klippt om nu här långt senare. Man har även Taylor Swift The Eras Tour nu på Disney Plus. Och sen har man också gått in och börjat göra lokala produktioner. Det kunde vi rapportera om i november 2022. Då presenterade man en originalserie som ska heta Koka björn och som är baserad på Mikael Niemis succédeckare med samma namn. Koka björn är tydligen färdigproducerad nu. Man har inte satt ett premiärdatum ännu. Det har tagit lite tid att koka den här björnen. Men snart ska vi få se den. Och de jobbar också på en annan lokal kvalitetsserie. En komediserie som heter Whiskey on the Rocks, som Disney samproducerar med SVT. Och det är fiktion, men det är inspirerat av den här ryska ubåten U-137 som gick på grund i Sverige på 80-talet. Så verkligen ett riktigt så här ursvenskt tema som sitter djupt i den svenska folksjälen. Man försöker liksom verkligen ta sig in och bli viktig för oss.
Det är något intressant att ha liksom Star Wars bredvid Koka björn.
Ja.
Det låter som att man som sagt breddar sig och nästlar sig in i svensk kultur.
Mm. Precis, vi kommer få se mycket lokala produktioner på Netflix, Amazon, Disney, kanske HBO Max. Jag tror de gick in lite för djupt i det där och backade ur. Men det är i alla fall en del av det här racet nu. Och jag tror när Viaplay är i kris så tar de nog chansen att flytta fram positionerna ännu lite snabbare. Det är ju lokala produktioner som ska tillfredsställa oss, men som också kanske ska slå lite i Tyskland i bästa fall. Vissa serier
Nordic
kanske ska slå.
Noir kanske funkar där, va?
Ja, och vissa ämnen kanske funkar väldigt bra i hela världen. Det finns ju, om man gör någonting om ABBA till exempel, så finns det en fanbase som är fullständigt internationell. Jag bara tar det som ett exempel. Så det kommer ju att prägla de här serierna och hur de utformas. Att det är internationella streamingbolag som står bakom. Lite högre budgetar, men också kanske ett öga till att hur gör vi för att få det här att slå i utanför Norden. Det måste vara en hit där, men liksom. Så det jag tycker man kan märka det när man ser en del av de här produktionerna. Att de försöker ta upp ämnen som är viktiga för amerikaner eller tyskar eller andra.
Mm. Ja, men det börjar bli allt svårare vilka streamingabonnemang man ska ha för att få godbitarna. Och man får väl börja hoppa runt lite mer kanske.
Ja. Två lite konsumentjournalistiska inslag på raken.
Mm.
Slår mig. Ett tema. Förra podden var ju musiktema. Nu blir det konsumentjournalistik. Du, Monica, har ju varit med vår chef Ida Hansson-Brusewitz på Åre Business Forum i förra veckan. Hur ska man beskriva det? Det är väl ett slags Davos för det svenska näringslivet och ganska mycket politiker som hänger där också, eller hur? Och lobbyister och sådär. Och jag sa ju innan du åkte, man tror att det är glassigt, men Men man tvingas jobba en del. Man piskar som en galärslav när man väl är framme. Hur var det då? Jag vet att du var ganska glad att få hänga på. Hur känns det nu?
Ja, men du hade helt rätt. Jag hade packat ner en bok och träningskläder. Det var grejer som låg kvar i väskan, ska jag säga. Det var väldigt intensiva dagar. Jag har inte varit i Davos, jag kan inte jämföra med det. Jag hade inte varit i Åre tidigare heller, men nu har jag upplevt det och du har också gjort det, så du vet hur maxat det kan vara.
Ja, nej, men man åker ju förberedd med intervjuer som man har linat upp och sen så ser man då många lågt hängande frukter när man är där och så försöker man göra det man planerat och sen en massa extra och så kanske man tar några drinkar i baren också för att det finns ju så mycket intressanta personer där omkring, så varför inte? Och sen känns det tungt morgonen därpå och så är man väldigt trött på tåget när man åker hem. Åkte ni tåg eller flyg?
Ja, vi åkte tåg, jag och fotografen Cornelia. Mm. Jo, men precis. Det är ju det är lite speciellt, tycker jag, att liksom komma in där på det här hotellet högt uppe ovanför Åreby. Och så sitter Fredrik Hjelm i en chillar i någon soffa och Konrad Bergström ramlar in från sin förmiddag i pisten. Och så hamnar jag vid samma middagsbord som SJs vd Monica Lingegård.
Mm. Precis som Davos, fast med lite mindre kända människor då. Sist jag var där så var Teddy Bears Stockholm på scen och körde med sina björn... Vad heter det? Hjälmar?
Björnmasker.
Masker. Mm. Och jag minns att jag dansade med Anna Bråkenhielm, kvinnan bakom första Expedition Robinson. Det var tidigt det.
Ja.
Det var ganska kul, men som sagt, jag var väldigt trött. Vad var det för underhållning den här gången? Var det något av den kalibern? Eller?
Jag kan meddela att i år pratar man fortfarande om det året som Teddy Bears var
legendariskt
där.
År.
Ja, det verkar inte ha kommit något som har överträffat det. Men det fanns ju förväntningar vid mitt middagsbord. Vad ska det bli? Det var mycket hemlighetsmakeri. Och sen
det var någon slags överraskning. Presenterar man som årets hemliga gäst? Eller vad?
Ja, jag vet inte riktigt vad rubriken var. Men i alla fall, det var tissel och tassel. Och kan det bli lika bra som Teddy Bears? Och så vid midnatt så kommer då är det helt enkelt en modevisning. Det är en catwalk och där kommer hockeylegendaren och investeraren Peter Foppa Forsberg som skulle visa upp en glasögonkollektion.
Jaha. Mm. Inte några Foppa tofflor utan...
Nej, han lyckades få till ett skämt om det dock. Så någon slags självdistans har han nog.
Ja, men det skämtet var alltså inte lika underhållande som Teddy Bear Stockholm.
Det kunde inte mäta sig. Jag skulle kanske säga att det var lite antiklimax, va?
Det, innan det här spårar ut i någon diskussion om vem som gick in i vems hotellrum så vill jag dra tillbaks dig till nyheterna. Vad kom det ur det här i form av nyheter?
Ja, jag var inte bara där för att mingla och det var himla tur för jag är inte bäst på det. Vi hade bokat in en radda intervjuer förstås. Den första som jag och fotografen Cornelia Jönsson nöp tag i, det var Susanna Kampel.
Mm. Ordförande i Harald Mix nya satsning Sire. Uttalar det så, va?
Ja, precis.
Det stavas syre.
Det är detta Sire. Hon är faktiskt medgrundare också i det här bolaget som du och Johannes har behandlat i podden tidigare. Det jag ville grotta ner mig lite mer i nu, det var just Susanna Kampels roll i det här projektet och hur hon använder eller återanvänder erfarenheterna från Northvolt där Peter Karlsson tog in henne i det tidiga teamet och Age 2 Green Steel där hon också sitter i styrelsen. Och sen var jag också nyfiken på hela klädindustrins roll. Det är ju med ena handen så investerar H&M i hållbarhet och med andra handen säljer de väldigt billiga plagg som bidrar till överkonsumtion eller inte.
Mm. Jaha, och hur lyckades hon svara på alla de här frågorna då? Vävde hon en röd tråd mellan stålbolag, batteritillverkare och ett bolag som tillverkar polyestertråd av gamla kläder?
Ja, den där röda tråden finns där. Enligt henne, en av komponenterna i den där tråden, det är förstås Harald Mix. Hon hyllar, Susanna Campbell hyllar Harald Mix. Hon kallar honom för en modig människa som vågar ge sig på stora problem. Och ville inte kommentera kritiken då mot att den här riskkapitalprofilen Harald Mix är inblandad i en rad gröna bolag. Det är ju investeringar från Vargas, från Altor och från Kinnevik. Och Rickard Båse har skrivit en del om det, vår kollega. Han har kallat det en ganska geggig historia.
Vad tänker du på i kontroversiellt? En sak som vi på DI har lyft fram är ju att det är mycket skattepengar som finns i de, som har investerats i de här bolagen och som agerar lite skyddsnät ifall det skulle gå dåligt. Men uppsidan, om det går bra, så gynnas främst grundarna och de tidiga investerarna. Är det du menar, eller?
Ja, jag tänker ju också på att de här bolagen kräver ju väldigt mycket kapital. De startar från noll och kapitalet kommer delvis från de organ där Harald Mix finns med, det vill säga Altor och Kinnevik. Och, ja, är det rimligt att man lägger pengar i projekt som man själv har intresse i?
Ja, förstås. Harald Mix är ju lite spindeln i nätet. Vilka andra tydliga likheter finns det mellan de här bolagen som Susanna Campbell har engagerat sig i styrelserna för?
Ja, men en tydlig likhet, det är att Sire tänker försäkra sig om att det finns en efterfrågan på det här återvunna polyestergarnet som man ska göra. Man vill försäkra en efterfrågan innan man bygger de här stora fabrikerna. Och det är ju precis samma modell som H2 Green Steel och Northvolt jobbar med. Och det är väl inte världsunikt på något vis, men det sänker risken och gör det lättare att få med sig finansiärer, menar Susanna Campbell.
Precis. De är ju väldigt inne på att säga att det här inte är hög risk utan låg risk, för att det är en sån tydlig efterfrågan på allt de gör. Och H&M, de var ju först ut med att teckna ett så kallat off-take-avtal med Sire. De har skrivit ett avtal värt närmare 7 miljarder kronor, eller hur?
Precis. Och där kommer vi lite in på det här med de stora klädbolagens roll i en grön omställning. Och när jag pratar med Susanna om det här så säger hon att hon är fullt medveten om att det här är en industri som har ganska många problem och Sire kommer bara med en liten pusselbit till lösning. Till exempel samma dag som vi gjorde den här intervjun så visade en rapport att H&M säljer plagg med bomull från mark som har utsatts för skövling. En industri som det poppar upp kritik mot här och där. Det finns ju också det här som kallas återvunnen polyester, men som i själva verket kommer från PET-flaskor. Och kritiken mot den lösningen är att man bryter upp en fungerande cirkulär modell för PET-flaskor och tar in det i textilindustrin där det blir liksom, det går inte en cirkel, det blir ingen loop. Och där pratade Susanna Campbell också om att hon nu känner sig lite lurad, för när hon satt i styrelsen för klädvarumärket Rönnisch, då var hon med och fattade beslut om att använda den här PET-flaske-polyestern till deras träningsplagg. Men nu inser hon att det är kanske inte lösningen.
Sires polyester är bättre.
Ja,
säger hon det? Eller?
Inte oväntat så säger hon det. Men argumentet då är att flödet blir cirkulärt. Att plaggen kan gå i loopen. De har testat upp till 9-10 gånger, men kanske kan de återvinnas ett oändligt antal gånger. Samtidigt så måste man ha med sig då att när eller om Sire lyckas bygga ut de många fabriker som de vill, då kommer deras bidrag till polyestermarknaden vara ungefär 3 miljoner ton. Då är vi inne på 2032. Och det där är en pytteliten del av en marknad som beräknas vara på 90 miljoner ton samma år.
Ja, precis. H&M:s satsningar har ju ofta, det känns som att de har skjutits lite fram i tiden hela tiden. Att de, det finns alltid en bättre lösning, men då får man vänta några år till. Och liksom, tid är ju faktiskt en del av hela problematiken när vi ser vad som händer med vår värld. Enligt Naturvårdsverket har svenskens konsumtion av textil ökat med 40% bara de senaste 20 åren.
Ja, och i min privata lilla bubbla då handlar det ganska mycket om att minska försöka minska på sin klädkonsumtion och peppa varandra till köpstopp eller handla begagnat eller vad det kan vara som vi som har det bra kan ägna oss åt. Och Susanna Campbell, hon håller med om att man kan väl kalla det för greenwashing när det är klädbolag gör hållbara saker, men när de där hållbara sakerna bara utgör en ynka procent av hela verksamheten.
Mm.
Men hon var dock inte alls inne på att minskad klädkonsumtion är någon lösning. Pratade en hel del om att liksom, vi i väst kanske kan minska, men andra delar av världen som utgår från en lägre nivå, vi kan inte ställa krav på att de ska ha köpstopp.
Man kan inte förvänta sig det.
Nej. Så istället är det modiga entreprenörer då och nya lösningar som behöver komma till, menar hon.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från Dagliga Morgonkoll till Veckovisa Analyspodden, Makrorådet, Stormens Öga och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset, senaste avsnittet med iSettle-grundaren och miljardären Jakob De Geer.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, mailar du till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.